Äkta bredband. Jag satte det eftersom jag börjar klockan 9 på morgonen och behöver få folk att vakna. Så det är ett sån här buzzword som de flesta reagerar på. Jag har inte tänkt att ägna 25 minuter åt att diskutera vad som är äkta bredband. Designkonsult, säger jag att jag var. Det är lite intressant när man ska översätta de engelska titlarna till svenska. Men jag jobbar med att designa nya nät och optimera existerande nät på Cisco. Framförallt de sista 2,5 åren med inriktning mot bredbandslösningar. Agendan för idag. Ethernet-baserade bredbandsnät. Det kommer vara fokusen på min presentation, just Ethernet. Vilka tjänster ser vi i ett bredbandsnät? Säkerhet för operatörer, tjänsteleverantörer samt kunder. Man pratar ofta om säkerhet, men vad är det man ska ta hänsyn till vad gäller säkerheten i den här typen av nät? Vad är det för någonting som den ändrar mot den tidigare typen av nät som vi har sett och använt? Tillgänglighet och redundans och framtidssäkerhet. Det är rätt mycket på 25 minuter. Ethernet-baserade bredbandsnät. Varför ska man använda Ethernet? Det finns ett par argument som jag tycker talar rätt mycket för Ethernet. Det är en rätt beprövad teknik. Det är inte någon ny teknik som vi använder. Vi tar en teknik som är bland den vanligaste i världen och använder den i en ny tillämpning helt enkelt. Prisbild, eftersom det är så otroligt vanligt med Ethernet, så är priset relativt billigt om man jämför med andra alternativa accesslösningar. Enkelhet, det är inte helt oviktigt om man ska bygga ett nät. Ethernet, det är rätt lätt att förstå, och de flesta som jobbar med nät, de har tidigare jobbat med Ethernet och vet hur det fungerar. Så man har en rätt snabb eller kort startsträcka. Bandbredd. Om man tittar på Ethernets utveckling så har man ju rätt bra utveckling vad gäller bandbredden som är tillgänglig. Och intelligenta nät. Jag kommer prata lite mer om vad intelligenta nät är och varför Ethernet är bra för just det. Hur bygger man ett bredbandsnät baserat på Ethernet? Det är egentligen som ett företagsnät. Och beroende på storleken så bygger man ett service provider-nät som backbone som man sätter sina små företagsnät på. Skalbarhet. Om man tittar på Ethernet-lösningen så själva lösningen är väldigt enkel att skala från 100 användare upp till flera 100 000. Jag kommer och ha ett par exempel på slutet här på riktigt stora nät där vi pratar om flera 100 000 användare. Det är enkelt. Om man tittar på Ethernet och ett IP-nät så är det enkelt att bygga ett operatörsoberoende nät där vi supportar olika tjänsteleverantörer. Och det här är rätt intressant om man tittar på vilka är det som bygger ett bredbandsnät idag. Vad menar jag med ett operatörsoberoende bredbandsnät? Tittar upp i högra hörnet där så vi kan ha en nätleverantör där vi låter olika internetaccessleverantörer, olika contentleverantörer, till exempel tv-kanaler som Boxer eller Viasat, eller något företag som bara vill hyra ut videofilm, eller något företag som bara vill sälja IP-telefoni. Det är väldigt lätt att blanda dem i samma nät och ändå ha en uppdelad skillnad mellan dem. Samma med internetleverantörerna. Om man tittar, vi pratar om ett IP-nät med Ethernet i accessen. Det är ingen skillnad om det är från access-synpunkt, så är det ingen skillnad om det är en internettjänst som något företag säljer i det här nätet, eller om det är en IP-telefonitjänst, eller om det är TV. Sen är den stora skillnaden vad de här olika tjänsterna kräver utav nätet i form av quality of service, delay och transport. Men från IP-perspektivet så blir det ingen skillnad. Det är som ett tåg som vi lastar in med människor. Vi har IP-paketen som vi fyller med innehåll. Vilka tjänster ser vi ett bredbandsnät då? Det är rätt mycket prat om bredband och att det ska frälsa världen. Men vad ska man använda det till? Det är kanske den intressantaste frågan man ska ställa sig innan man ska bygga ett sånt här nät. Om vi tittar på telefoni, jag är inte så jättegammal, men jag kommer ihåg när jag var en liten kille så pratade man och tittade på framtidsfilmer eller science fiction på tv. Så hade de videotelefoner. Tänkte man, det där är någonting som kommer i framtiden. Om man tittar på telefoni i ett bredbandsnät, är det egentligen, ska man bara ersätta den befintliga telefonin vi har? Tittar man på messaging-tjänster som Yahoo Messenger, som ICQ, det är rätt populärt. Ska man inte titta på det här med telefoni eller messaging som nästa generations telefoni? Bredbandsnät, det säger sig självt, vi har mycket bredband. Att bara ringa till en kompis när man istället kan välja, och nu vill jag köra videotelefoni eller idag orkar jag inte prata telefonen så jag vill bara chatta. Att ha ett gemensamt interface för det här integrerat med sin telefon eller sin tv eller vad man vill använda. Jag tror det är framtidens ersättare till telefon. Kabel-tv. Om man tittar i ett bredbandsnät. Jag har ett exempel, ett nät där vi har över 100 kanaler. Så kunderna har ingen kabel-tv. De använder sitt bredband som kabel-tv-leverantör. Över 100 kanaler som de kan byta mellan. Channel swap-tid på ungefär en sekund. Om man jämför det med digitala tvn som man kan ta ner via en parabol så är det sällan man har en sekunds kanalbytestid där. 100 kanaler är rätt mycket. Lokala tv-kanaler. Ett nät som de flesta känner till är bredbandsbolagets nät. Någonting som de flesta kanske inte känner till är att förra vintern så hade de ett test i det nätet där man lät Karlstad bostäder. Karlstad bostäder är rätt stora i Karlstad vad gäller att äga lägenheterna. De har också sett till så att i stort sett alla deras lägenheter har uppkoppling från bredbandsbolaget. Nu följde sig så att han som är VD för Karlstad bostäder också sitter i styrelsen för Färjestad hockey. Vilket underlättade i det här sammanhanget. Så de fick till ett kontrakt där de hade rätt att 12 timmar efter varje hockeymatch sända ut den till alla kunderna i Karlstad. Är det någon från Karlstad här? Någon som gillar Färjestad? Det här var en rätt stor succé i Karlstad där man började sända varje match 12 timmar efter den hade slutat. Så gick den matchen om och om igen till 12 timmar efter nästa match. Om man tittar om man skulle ha skickat ut det här med traditionell typ av tv-utrustning så hade det varit väldigt dyrt. Jättedyrt. Plus att det hade krävts licenser och så. Om man tittar hur man gjorde det här, alltså Karlstad bostäder satte upp en NT-server. Nu kan man tycka vad man vill om NT. Men det är rätt billigt och det funkade väldigt bra i det här exemplet. De ställde upp en NT-server på sitt kontor, kopplade in den på bredbandsbolagets nät och skickade ut den här som en multicastström som gick runt bara i Karlstad. Lokala tv-kanalet är en väldigt låg kostnad. HD-tv, High Resolution Digital TV. Jag är lite tveksam till om man ska se det som en bredbandstjänst för privatkunder. Men jag återkommer till företagskunder alldeles strax. Backup. Om vi tittar i Sverige idag så de flesta har en PC hemma. Många har barn hemma också. Och så kanske barnen använder samma PC och man lagrar sitt fotoalbum för man har köpt en digital kamera. Och så får barnen hem någon ny skiva från någon kompis på skolan som de installerar och sen så testar dem och får det inte att funka och så kraschar hårddisken och så har man tappat alla sina foton. Jag tycker det är ett väldigt talande exempel på behovet av att kanske sälja någon typ av backup-lösning i ett sånt här bredbandsnät. Video on demand eller övervakning. Ett annat exempel. Jag brukar inte vilja prata om naturfilmer i sådana här sammanhang, men man brukar ju säga att det är någonting som driver internet. Och vi har en stor kund i Italien där man lanserade en video on demand-tjänst. Man gjorde en smyglansering 17:30 en torsdag morgon för man ville se hur det fungerade. 17:55 så hade man fullt. Man hade hyrt ut i stort sett så mycket som man hade räknat med efter 5 minuter. Just för att folk ville kunna ladda ner och hyra filmer utan att behöva gå till butiken. Sen kan man ju diskutera hur stort behov det finns av det här i längden. Men det är någonting som man absolut inte ska förringa. Om man har ett nät där man på 5 minuter kan ladda ner den senaste videofilmen och titta istället för att gå till butiken. Man kan inte köpa något godis, man kan inte köpa något popcorn. Kanske finns någon anledning till att man inte vill gå till videobutiken. Den ligger långt bort. Det regnar ute. Det finns i alla fall ett behov. Musik, jukebox, radio. Det kommer upp rätt mycket radiokanaler. En radiokanal är ingenting som kräver bredband. Ska man kunna skicka ut tillräckligt många radiokanaler så kommer det till slut att äta bandbredd. Men jag vill inte bara peka på tjänster som kräver mycket bandbredd. Men om man tittar vad det är för typ av tjänster som ett behov, som man kan skapa ett behov. Det handlar egentligen om att skapa ett behov av tjänster för att kunna motivera ett bredbandsnät. Spel eller gaming on demand. Om man tittar på vad det kostar att köpa ett dataspel idag. Det kostar kanske 500 kronor. Det finns en operatör där de erbjöd att hyra. Så fick man 3, 4, 5, kanske 10 spel i en månad för samma pris. Som man kunde ladda ner till sin PC med en tidsstämpel och spela. Det är en rätt intressant tjänst och kan sälja rätt mycket, tror jag. Vad är det för skillnad mot ett företagsnät? Egentligen så är det inte så stor skillnad. Den stora skillnaden är att istället för att bara ha en telefon så behöver man ha en växellösning. Inget problem. Training on demand, det är någonting som man kan tjäna jättemycket pengar på. Istället för att flyga folk mellan städer, skicka folk, att publicera inspelade, som det här eventet nu filmas, tror jag. Spelas in. Man kan mycket väl filma och lägga upp på sin interna hemsida så folk kan titta på den här kursen i efterhand. Eller föredraget. VPN, istället för att behöva köpa privat eller köpa egna ledningar, koppla ihop sig med ett virtuellt nät. Intern företags-TV. Vi har märkt att det är rätt populärt bland företagen att vdn ska kunna tala till folket. Att han live ska kunna stå framför en kamera och det ska hamna på PC-skärmen hos alla anställda. Om vi tittar på den sista, temperatur, vatten, el och gasmätning. Det är någonting som husägare har visat väldigt stort intresse för. Just det här att slippa åka ut och läsa av olika typer av mätinstrument ute hos ute i husen. Speciellt om man tittar på temperatur på vintern i Sverige. Det många fastighetsägare gör idag, de lovar att det ska vara 20 grader. Så ställer de in det på 22 eller 21 för att det inte ska klaga så mycket. Men de har inte något att de remote ska kunna gå in och titta på hur mycket, vad är temperaturen nu? Ska vi justera någonting? Eller börja ta slut på olja? Eller läsa av vattenmätarna? Allt sånt kan man rätt lätt göra när man börjar få en IP-uppkoppling till alla fastigheter. Kommer tillbaka till det här buzzwordet. Kräver de här tjänsterna äkta bredband? Ja, då får man fråga sig, vad är äkta bredband? Ur mitt perspektiv så är äkta bredband ingen inloggning. Om ni tittar på er telefon idag, när ni ska ringa hemifrån, ställer ner och slår en pinkod först för att kunna ringa. Sen har ni loggat på er telefon, då kan ni ringa. En bredbandslösning, då har vi våran PC där, eller Mac, eller vad vi nu har. Men varför ska man behöva logga om? Logga på varje gång. Vi har en uppkoppling hem till oss. Det är som telefonen, fast vi har en PC där istället. Riktiga IP-adresser. Om jag har en bredbandsuppkoppling hem och jag vill dela ut, jag har lite ett fotoalbum från min senaste semester som jag vill att mina kompisar ska kunna se eller sådana saker. Om jag inte har riktiga IP-adresser utan man adressöversätter, då måste jag förlita mig på någon annan för att kunna publicera det här. Har jag en schysst uppkoppling hem som alltid är på, varför ska jag inte kunna sätta upp min egen lilla server hemma? Hög tillgänglighet och bandbredd. Om man ska ha telefoni och tv i ett sånt här nät så kräver det en viss bandbredd. Och framförallt så när det är 5 sekunder kvar utav 100 meters loppet på OS så måste det ju fortsätta att funka. Det får inte gå ner. Så jag skulle säga att ett äkta bredband är ett intelligent nät. Ja, vad är äkta bredband? Jag tycker det är någonting som ni själva måste skaffa er en uppfattning om. Jag har redogjort här för de tre punkterna som jag egentligen tycker är viktigast när man pratar om det här. Men äkta bredband, det krävs för att klara av de här tjänsterna som jag har pratat om. Men det krävs också support för att snabbt kunna anpassa det här nätet till framtida tjänster. En tjänst som jag inte nämnde, det var om man tittar på Napster eller Kazaa, den typen av tjänster. Det är någonting som verkligen äter bandbredd. Det är också en tjänst som ingen bredbandsoperatör går ut och säger att det här är någonting som vi supportar eller det här är någonting som vi tjänar pengar på. Samtidigt ska man vara medveten om att ett bredbandsnät, så är det ju verkligen det idag som äter bandbredd. För 3 år sedan var det ingen som kunde föreställa sig det. Vad är det om 3 år som kommer äta bandbredd? Som kommer lasta våra nät? Det har vi inte en aning om idag. Det viktiga när man bygger ett nät är att man verkligen tar hänsyn till så att det är lätt att anpassa utifrån det man kan förutsäga om framtiden idag. Säkerhet för operatörer, tjänsteleverantörer och kunder. Jag har återkommit till ett par gånger att den här uppkopplingen gör att vi alltid är ute på internet. Men vad innebär det för hemanvändaren? Ja, egentligen så det som händer är att hemanvändaren får ett nät som ser ut som ett företagsnät. Företagen har suttit uppkopplade på en fast uppkoppling till internet i flera år. Om man tittar hur mycket pengar de lägger ner på säkerhetslösningar, firewalls, intrusion detection, så är det rätt mycket. Nu börjar vi få samma uppkoppling i hemmen. Fast vi har ingen firewall. Många här har en bärbar PC med sig. Den har de på jobbet, så går de hem. Massa information i den här bärbara PC:n, kopplar in det på sin bredbandsuppkoppling. Fortfarande ingen firewall. Den har satt på företaget. Kanske det är miljoner kronor i en säkerhetslösning. Tar de hem PC:n, kopplar in den i sin bredbandsuppkoppling. Ingen säkerhetslösning. Inte för att det går att hacka en Windows-burk. Det vet ju alla här. Men i teorin så kanske det skulle kunna hända. Och någon kommer åt all företagsinformation som ligger på den här burken. Någonting som också har med säkerhet att göra, det är rätt enkelt, eller väldigt enkelt, att skapa closed communities i ett IP-nät där man gör en VPN-lösning. Som ett svar på den här första punkten kanske, att ha en policy att om ens anställda tar hem sin bärbara och kopplar in på sin bredbandsuppkoppling, ska det alltid ske via någon form av VPN in mot företagets nät, så man fortfarande sitter bakom företagets säkerhetslösning. Spårbarhet, det här är inte helt oviktigt i den här typen av nät. Det är ett rätt kraftfullt verktyg som man ger till kunderna. De har faktiskt 5, 10, i vissa fall 100 megabit. Det är rätt lätt för dem att skjuta ner någon annan. En skola som sitter på 2 megabit, ett företag som har köpt 512 kilobit. Man måste kunna spåra vem som har gjort vad så man kan stänga av folk efter. Innehållsägarens tjänster, pay-per-view. Det finns väl en del här som har parabol-tv hemma kanske. Nu förutsätter jag att ingen har något piratkort hemma eller någon piratdekoder. Men det finns ju en marknad för det. Det är någonting som kostar innehållsägarna rätt mycket pengar. Eller det kostar inte dem, men de förlorar intäkter. Om man tittar i ett IP-nät så är det väldigt lätt att göra en lösning där man per port på ett enkelt managerat sätt kan skjuta ut och tala om att på den här porten där sitter Kalle. Och Kalle, han har betalat för att titta på Djurgården AIK. Han ska få titta på det nu. Pay-per-view eller om man har månadsabonnemang spelar ingen roll. Men man kan väldigt lätt per port bestämma vad varje användare ska få titta på. Så man förlitar sig inte på någon decoder eller smartcard. Som användare kanske är lite tråkigt om man har för avsikt att ha någon typ av piratdekoder. Som tjänsteägare eller innehållsägare så är det väldigt viktigt för deras business case. Tillgänglighet och redundans. Standardiserade välprövade protokoll för redundans. Jag menar, det är inte något nytt som är uppfunnet för att bygga ett bredbandsnät baserat på Ethernet. I dagens bredbandsnät så kan vi åstadkomma en redundans på mellan 50 millisekunder och en sekund. Lite beroende på design och topologi. Någonting att notera också att arkitekturen ger ju faktiskt redundans till varje uppkopplad fastighet. Nu går jag inte in någonting på hur man ska designa det här, men det är mer för att ge ett begrepp och koncept hur jag ser på det här. Framtidssäkerhet. Infrastrukturen medger support för olika hastigheter, som jag pratade om Ethernet tidigare. 10, 100, 1000, 10 gigabit till och med. Större granularitet fås genom feature i software. Alla kanske inte vill ha 10 megabit eller 100 megabit. Det är väldigt enkelt att specificera det här i softwaren i steg om 8 kilobit. Utvecklingen av Ethernet-standarden från 10 megabit till 10 gigabit på 10 år. Och det är inte att man har slutat att forska på Ethernet. Kompatibilitet mellan många olika leverantörer vad gäller kablage, nätverkskort, hemswitchar. Nu är jag från Cisco, men det här innebär ju faktiskt att man behöver inte bara köpa våra produkter. Det går att kombinera. Och framförallt marknaden nätverkskort och hemswitchar är inte vi inne på alls. Investment protection. Nätet ägs av fastighetsägare, nätbolaget alternativt operatören. Det här innebär att vi har inte det här DSL-problemet där man ska förhandla om samtrafikavtal, där man ska komma in i någon annans stationer för att kunna koppla upp sitt nät. Case study. Är det möjligt att tjäna pengar på det här då? Fastweb. Det är ett nät i Italien med över 100 000 kunder. De är börsnoterade. 99 så hade de en idé att de skulle bygga ett sånt här nät. När de tittar på, kommer det här verkligen fungera? En minut. 2000 börjar man att bygga en liten pilotlösning. 2001 så hade man en stor lösning på plats med 100 tv-kanaler, IP-telefoni, video on demand. Stort sett alla de tjänster som jag har nämnt. Det som är intressant är att den här pressreleasen kom i somras. Om man tittar på utvecklingen där de 99 började titta på det här och idag är ebitda positiv. Det är rätt bra utveckling. Den här presentationen kommer ligga på på hemsidan sen tillgänglig för att titta på för referenser. En snabb summering. Redan dagens tjänster kräver ett intelligent nät. Nätet man ska titta på från början att det ska skala från 100 till flera 100 000 användare. Man måste ta hänsyn till idag och det klimatet som råder idag att när man bygger ett nät måste man i efterhand kunna dela upp det eller slå samman med andra nät. Den här typen av design medger det. De här URL:erna tänker jag inte gå igenom. Så, frågor?